lytter til Radio Luster. Nå kommer lyrikkprogrammet I Skymingi med programleder Harald Vatne.
Jeg hör på stjärnorna och träden och hela den höstmörka jorden. På hela det stormande, underbara livet. Men högst av allt hör jag kärlekens sång, full av gudomlig glädje, mitt i all mänsklig sorg. Och när den sången ljuder fulltonig, då är lidandet en lisa. Och själva döden har ingen makt mer.
Jul i Sachsenhausen. Ett juletre tänt på galgebacken. Vi sitter bänket vid vår suppeskål och dufter stille av den sure kål och har det hyggelig här i baracken. Vi firar dagen då en man blev född som bar så underlige frihetsdrömme. Han ville väcka liv där allt var dött. Han ville fri från främmed herredöme och egna landsmäns fariserklasse. En våldtatt, vapenlös och rådlös masse. Han ville rensa templet för svik och fjärna skille mellan arm och rik och fri från slavedom sitt folk och land. Den allför drömmerike unge man. Om samme folk är det en bok forteller. De satt i babylonisk fangenskap. Men det är samme lov som ännu gäller. Dens bud är det totale folkedrap. Gå hen och gör all världens folk till treller. År strömmar hen, år tusenar förbi. Här sitter vi. Med jul i Sachsenhausen önskar Finn Roar Skare och Harald Vatne väl mött till en ny halvtimme med lyrik i Skymingi. Vi är på sida 429 i stor bok av Överland, Arnulf Överland. Och den ögonblicksskildring som vi hör nu, och detta är alltså ett litet utsnitt av ett dikt. Men det vi hör, det är alltså där han firar jul antagligen för första gång i Sachsenhausen, alltså i 42. Så både han och Kjærsnart vart ju satt i fängsel fordi han hade gett ut illegala skrifter, och bägge två vart sända till Tyskland, han till Sachsenhausen, mens hon vart väl sända till Ravensbrück då. Det när vi hörde det diktet här, så snackar jag om en man här. Och det var väl en som vi känner.
Ja, det är väl möjligt. I
alla fall hörst om han.
Ja, ja.
Ganska mycket.
Ja.
Och han säger att han var allför drömmerik ung man. Skyld. Men det jag vill genomföra, det är ju att fjärna skille mellan fattig och rik och skapa fred och så vidare. Och det slår oss väl att Överland, det är inte långt ifrån Överland sitt önskjäl det här.
Nej då. Det är väl
det är ju kommunismen det här.
Ja.
Det är ju det. Och det är ju de för Överland spelar på det här, att han tänker nog tillbaka på sin fortid med kamp för kommunismen och han själv som ung og drømmerik mann.
Men då när vi behandlar slike saker i dessa dagar så minner jag mig alltid på mig själv och kanske jag ska minna andra på att detta var alltså för den kalde krigen så folk tänkte annorlunda då.
Ja. Ja ja.
Världen var annorlunda.
Ja, absolut. Och till slut här då så är det ju lite pessimistiskt så. Han är egentligen lite grepen av pessimism här. Gå hen och gör all världens folk till träller. Och det är ju det han menar att nazismen för exempel vill göra då. Så det är ju ett kraftigt inlägg själv om vi alltså får bara en liten del av dikten här. Det nästa dikte är, då hoppar vi 2 år fram och det är 4:e jul i fångenskap. Igenom den tunga stank i sovsalen väver där sig ett slör av dröm och savn. Slavene puster ut den sorte kvalen. Läpparna luckar sig om kära namn. Sol genom öppet vindu och blomstrande äppleträd. Du hör spurvene bruse och henne vid bordet ganska när står hon och stryker sin bluse. Alla de kända ting i din egen stue. Lukten av nystruket tøy og hverdagens lyd går deg rett inn i brystet med rislende fryd. Liv er ditt til siste kveldsrøde lue. Ute i svalen tripper forte ivrige skritt, så tar deg dørklinken, han når den så vidt. Nu har han funnit en bille blank med kravlande ben, eller en liten padde, den är så pen. Avsten! Det ringer. Lås, mensch! Lås! Stopp! 400 kroppar om vaskefontänen ut på ett syvmans dass. Det är liv över scenen. Frokost, appell och marsch till din arbetstropp. 1000 dagar och alla utan en times ro. Lika skittna och kalde förgifter det ditt blod. Men in du ligger kold och stiv vill du gärna leva en dag av ditt eget liv. 4 år i fängsel på denna tiden där under de förhållande. Först i Norge under krig, så i fangeläger i Tyskland, utryddelseläger till dels. Det är ju förfärdligt. Det är nästan inte råd att föreställa sig för oss.
Nej, och det är ju egentligen underlig, litt under at han klarer å skrive slik som han gjør her, med faktisk fine bilder.
Ja.
Ja, altså her er det jo, ja, du får liksom, du blir sikkert med et slikt positivt inntrykk, eller hva skal han kalle det?
Ja.
Ja, og dette er skrevet i den beste elendighet.
Ja, det er det. Men han har ju med bägge sidor då kan du säga. Det är ju, det säger dikten är ju fullt av längsel och saken och tankar på livet utanför. Men ja. men så du säger det är ju fantastiska fina bilder här han skapar en sol genom öppet vindu och blomstrande äppleträd och så är det hon som står ganska nära och stryker sin bluse. Och hos mig så skapar ju det där bilden. Jag ser en kvite bluse då som denne ja. Damen og stryker. Og da tenker jeg at det, nå er det snart helg.
Ja. Men hele bildet i seg selv er jo noe helt annet til det han ser rundt seg. Og
ja,
da, noe helt annet til det han har sett rundt seg skrekkelig lenge.
Ja,
dette er jo...
Ja. Nei, det er jo kanskje slik, kanskje en måte å bevare vete på, kan du si, i fire år.
Mm. Mm.
Så, men et tema som går igjen i disse diktige, har jeg lagt merke til nå, det er jo dette her, som er lite sinne og hat mot de som har sett han inn, fordi at de steler livet hans.
Mm. Mm.
Han sier jo til slutt her at han ønsker å leve i alle fall en dag av sitt eget liv. Og det er ikke mulig her.
Ja.
Dette er jo et utsnitt igjen, men når vi tar neste nå, aften på Appellplassen, så leser vi hele diktet, og temaet er jo egentlig det samme, at de steler livet mitt.
Mm.
I stjernetendingens time, i skyggene som den senker, står jeg og undres, hva du, min venn, hva du, min elskede, tenker, og om vi skal se hverandre igjen. Inn under stjernemørket ser jeg dagene skride, søkende rekker jeg ut min hånd, som om du sto ved min side. Står du også i mørket sånn? Dyre var disse dager, og dyrere enn vi visste. Langsomt hoper det seg til år, og ett av dem er det siste. Vente, vente til neste vår. Og seil skal spennes i brisen, og kløve de glittrende sjøer. Slå dem til side i skavl og foss, og stevne mot solblå øer, og ankre mot kvelden, uten oss. Men så, endelig, er krigen over, og det neste vi hører, det er da en del av en jubelsang for freden og friheten. Hjem fra Sachsenhausen. Fra Sachsenhausen kommer vi, fra fengsel og fangeleir, og aldri åndet bryst så fri, så full av sang og seier. Oss venter barn og make, nå får vi alt tilbake, vårt hjem og vår egen jord, der hele vår fremtid gror. Her ligger veien for vår fot, i blånende åpne mil, det er vårt liv vi går imot, i glittrende blank april. Snart griper våre hender, om redskap som vi kjenner, og akrene venter sed, i år er vi alle med. Vi hadde mangen, sønn og bror, vi mistet ham underveis, og ingen visste da han for, om det var hans siste reis. Den gru vi gikk i møte, vil kjærligheten bøte. Det brenner i gamle sår, men atter er verden vår. De dikter som jeg har hørt nå, de hører jo til en samling som kom ut rett etter krigen i 1945. Og den samlingen heter da «Vi overlever alt», og det er jo et dikt som Øverland har der. Og «Hjem fra Sachsenhausen», det var det siste diktet i den samlingen. Så kommer da en ny samling, og den kommer allerede i 1946, et år etterpå. Og vi hentet et dikt derifra, som er nesten en sånn reiseskildring, eller hva man skal si da, den heter Hjemferd. Så det er turen fra Tyskland til Norge da. Og der hadde du forsket noe på dette her med de kvite bussene og alt det der.
Ja, det viser seg jo at de var på heimreis i god tid før Norge var et fritt land.
Ja.
Slik at det var ikke noe automatikk i at de kunne komme til Norge, men de ble nå først flyttet til en annen leir i Tyskland, da, med, sannsynligvis med et kjellig bedre forhold. Og siden så bar det oppover Danmark og Sverige, men var allerede i mars da begynte å lea seg i Tyskland med de kvite bussaden.
Ja. Ja, du hadde jo faktisk en dato.
En dato i 15. mars står det i første, men, ja. Men da midt i slutten av april, da begynte de å bli flyttet ut over Tyskland, da,
ja.
På heimveg.
Ja.
Men de slapp vel kanskje ikke inn i landet før at tyskerne hadde gitt seg her i landet.
Ja, nei, det tror jeg helt klart. Så
da var de 3 veker på ferie gjennom Nord-Europa da, før de kunne komme til Norge.
De ble fraktet til Ramlösa i Sverige, og det er jo der de laget sånn... Jeg har en sånn brønn der, eller ja. Oppkommet kilde.
Ja, det er riktig med vatten der i alle fall.
Ramløse vatten.
Ja.
Så, men det er voldsomt interessant, tykker jeg, det diktet som føler jeg at det er et utsnitt av det, jeg har teket, og det, fordi at det er en sånn, litt sånn detaljert om denne her turen deres. Og det er klart at det er jo... Det er jo fantastisk etter 4 år. Og den usikkerheten, den var jo, som du sier, var ikke avgjort før den 7. eller 8. mai da. Og jeg tror at det som de frykta da i Norge, det var at tyskerne skulle gjøre som de gjorde i Finnmark. Og brenne alt etter seg. Men det skjedde jo ikke da. Så...
Og da han har skrevet nå fra Tyskland, så du har lest en god del av hos siste omgangen, da måtte vel gjømmes da, for det er jo først nå at han kan skrive og ta vare på det han skriver fortløpende.
Ja, det må det ha vært gjort. Men som vi snakker om, så er det lite egentlig, det er få dikt for Tyskland. Så det meste var nok ifra Grini, og der fikk han altså smugla inn en blyant. Antakelig ikke en hel blyant, men kanskje en stubba i blyant. For da hadde ikke de lov å ha, men så hadde de toalettpapir også. Så det var dikteren sitt utstyr til å skrive på den gangen. Og de dikte ble jo smugla ut. Liksom vel så han gledde å smugle inn en blyant, så gledde han vel også å få smugle ut noe dopapir.
Mm.
Men da får vi høre
turen,
ja, heimat igjen. Hjemferd. Så kom det som en gang i eventyret, da trollene sprakk. Det var ikke sant. Det var drømme i feber, i løgnens kloakk. Men svære splintret helvetes port, og noen rakte deg hånden og førte deg bort. Vi satt i den hvitmalte bussen. Den startet og snurret og spant, og murene ble borte bak oss, og så var det sant. Det var sant. Vi våknet med gravmuld i øynene munnen. Vi hadde jo lenge vært døde i grunn. Men hjertet sang. For vi skulle leve ennå en gang. Vi jog gjennom Danmark. Vi førtes med fergen til till Helsingborg, befriet, men ännu var brystet beklämt av en innestängt sorg. Är hon där? Lever hon? Är hon den samma, så barnemunter, så kvinnevarm, som den gång det rev henne ut av min arm? Mitt livsens bröd och min längsels flamme. Tänk dig då vår mötestund i Ramlösa brunn. Och äntligen öppnet sig gränserna för oss, och landet var fritt. Det låg där i våren så fattig och nakent, så blekt och blitt, med blånande koller och blanke kärn och lysande voller i skogens värn. Och där är en stue med hag och tun, och stallen som är så mörk och lun. I grågule grässe langs gröftene blinker små leirsoler frem, och siljen har fått sina sölvblanka rackler, och här är ditt hem. Du har icke hus, det får gå som det kan. Nu har du ett land. Nu är Överland kommen i habben, kan vi säga, eller kommen ut av krigen och fängelseupphåll och allt det där. Och i 1950 så kommer det en ny diktsamling. Nu är Överland blivit 61 år gammal. Och jag tror nog att han teker en slags uppsummering på en måte av livet sitt. Och till en viss grad så är han pessimistisk. Men hvis vi tänker på han, han startade ju med våldsom styrke och kämpa för likhet och rätt och kommunismen. Så kom nazismen, och kampen vart kampen mot nazismen. Men så, när krigen var slut, så vände han ju på en måte tillbaka till kommunismen, men det var så många ting vid kommunismen som man inte orka och tålte. Stora utrydningar, för exempel Stalin sin stora utrydningar, det är klart att det där kunde inte Överland försvara, och han raste ju mot det. Så därmed så hade en, var det paradiset borta. Och därmed så satt han lite igen utan en fiende på en måte. Eller det han hade så vänner, det var nog vårt på en måte fiende. Så lite desillusionert var han väl kanske. Hvis vi huxar tillbaka till begynningen, så skriver han ju där i ett dikt att min bror, han vant kongedattern, och den andra broren, han gjorde det väldigt bra. Och så säger han att jag, säger han, fant ett svärd bak dörren. Det låt mina bröder stå. Och det svärd bak dörren, det är ju diktarkunstnars. Men nu är det här svärdet, det har blivit bara disillusionerat, så jag får se det. Han har mött det han skulle kämpa för eller emot. Men han är ju, kämpar ju på många fält med nynorsk och bokmål och med många andra ting. Det gör han ju. Och också kristendomen. Kristendomen är en tionde landeplage, skriver han ju.
Men självsagt, alla följde väl att de var kvitt en fiende efter andra världskriget?
Ja då.
På den måten att han ser väck ifrån. Ifrån då med Ryssland och kommunismen, så var det ju något med var stort sett enig om det, och då var ju nazismen, så då var det över.
Ja, helt klart. Helt klart. Så han levde ju själv länge på det.
Och han hans ord här om svärde och bucka hodne kan ju och du kan tolka det som en resignation, men det kan ju också vara så ett mål.
Ja.
Tänker du positivt bara att det,
ja.
Kan du sätta väck svärde och leva livet?
Ja. Jo då. Vi får låta dig avgöra det så hör du det.
Ja.
Askeladdens vise. Jeg skulle fri prinsessen, for hun var tatt av troll. Jeg fikk ikke ord av henne, som sten var hun, stum og kold. Jeg skulle fri prinsessen, hun meldte ikke et ord. Hun bare smilte til alt jeg sa, men gråt. Da jeg for. Et vershus lå ved veien med dans og felelåt. Der glemte jeg min hjertens kjær og hennes gråt. Jeg gikk meg inn i haugen og sov i huldre favn. Der solgte jeg mitt gode svær. Der glemte jeg mitt navn. Nu er jeg askeladden, et bukkehorn jeg fant, så synger jeg og spiller en låt på det iblant. Ja, da var vi ferdig med den bolken der, og for Døri står nå et nytt diktsamling som kom i 1956. Da var Øverland 67 år. Og skulle da etter våre mål være pensjonist. Nå ble jo han egentlig på en måte pensjonist lenge før, for han fikk nå kunstnerlønn allerede i 39. Og etter han kom hjem igjen etter krigen, så fikk han jo bo i grotten, i det her kunstnerboligen til Wergeland. Så det var jo egentlig den høgste utmerkelse han kunne gi en dikter. Det var at han fikk bo i grotten. Så slik sett så var han jo vel etablert lenge før han var 67 år. Men
men det var vel ikke slik at du skulle slutte å jobbe om du fikk bo i grotten?
Tvert imot, tror jeg. Det var vel disse forpliktelser på en måte mer.
Ja, ja.
Og i alle fall skulle du, når det var noen høytidelige anledninger, skulle du skrive en kantate eller et eller annet.
Mm-hmm.
Ja. Men jeg må jo si at jeg er glad vi er ferdig med krigen, og dette er nå.
Ja, det er jo mye dystert det da.
Ja, det er det.
Ja, og det er jo skrevet på et vis, så en kan lett leve seg inn i, og
ja.
Da han gjør noe godt.
Slik at så framfor oss nå så ligger det jo noe blomstereng og noe kjærleksdikt, og det, men det får vi altså snakke vi gjør om neste gang da.
Du har jo i tidligere program en gang snakket om hva Lukkeland må ha vært med siste kjæringen sin, og da vil jo de fremtidige dikt de viser med ja. Stor tydelighet.
Ja da. Og jeg må jo si det at jeg tykker jeg har sett noen som skriver om Øverland, han var liksom litt reservert og sånn, men jeg vet ikke, jeg synes det er veldig fine kjærlighetsdikt, det han skriver til den siste og endelige kona si da. Ja, så da, men der får vi...
Men sverde bak dør i Harald, heter det neste samling i, betyr det at han har sett vekk dikting i?
Ja, han teker det, slik som jeg opplever, så teker han det opp til vurdering på en måte. Det, du vet, han er 67 år, og nå begynner han å, han teker opp dette til vurdering, for at han sa jo da helt til begynningen at jeg fant et sverd bak døren, det lot mine brødre stå. Og det var altså diktekunsten.
Nå har han sett det bak døren igjen, eller?
Ja.
Han kommer til å ta det fremme til.
Han prøver nok på det, men det får være noe for neste gang da. Jeg tror vi sier takk for oss, jeg, og Och god kväll vidare och välmött igen nästa lördag eller söndag eller måndag, allt efter hur tid det vill komma och höra på oss.
För detta programmet det är att höra på Radio Luster kvar enaste dag klockan 17.